När jag läste den här boken så har en fråga slagit mig lite. När jag ser synd och avfall i världen, i kyrkan eller kanske i mig själv, leder det då mig till omvändelse? Eller leder det mig till att jag stålsätter mig och pekar på andras synd och blir högmodig i min egen rättfärdighet? Det kanske låter som en konstig fråga, men Mika kommer att agera på ett sätt som jag hoppas att vi alla kommer att agera på. Men tänk på den här frågan när vi går in i predikan. Så som ni säkert vet så är vi mitt uppe i en predikoserie genom de mindre profeterna. Och idag kommer vi titta på profeten Mika. Han kommer från Moreshet som ligger 3 mil sydväst om Jerusalem. Och det här är hans bok. Mika, han börjar med att kalla alla folk att lyssna. Och sen ger han en stark bild av vem Gud är när man är på fel sida om Gud. Han säger så här: hör alla folk. Han talar inte bara till Jerusalem eller till alla israeliter, utan han talar till oss. Hör alla folk, lyssna du jord med allt som är på den. Herren Gud ska vara ett vittne mot er. Herren från sitt heliga tempel. För Herren träder fram ur sin boning. Han stiger ner och går fram över jordens höjder. Bergen smälter under honom och dalarna bryter fram som vaxet för elden. Som vatten som störtar ut för branten. Det är en skräckinjagande inledning för folket runt omkring. Gud ska döma sitt folk. Och folket runt omkring ska se och frukta Gud. Den här boken är uppdelad i 7 kapitel. Och egentligen i 3 större delar. Och jag tycker mig se en riktning i texten. Jag tycker mig se att den börjar i det stora, i som världens händelse, i sammanhang som vi kan se med Assyrien och liksom historia och så där, som vi kan se på museum och så där. Och sen i den andra delen så går han närmare. Han går in och tittar på Guds folk. Och i den tredje delen så går han närmare och tittar på sitt eget hjärta. Och jag har delat upp den här predikan i de här 3 delarna. Den första delen kommer att handla om historia. Om världen runt omkring där Mika profeterade. Den andra punkten, då kommer vi titta på Guds plan för sitt eget folk, för hans land. Och som avslutning kommer vi titta på Guds plan för varje individ. Så första punkten, vad är det som händer här rent historiskt? Hur kan vi placera Mika i världen? Jo, det står att Mika profeterade under kung Jotam, Ahas och Hiskias tid. Det här var 3 kungar i Juda. Det var en tid då Israel för länge sedan hade delats upp i 2 riken. När Salomo dog ungefär 200 år innan Mika kom, så hade riket Israel hade delats upp i 2. Det norra riket som kallades Israel, eller Samarien som Mika kallade det här. Det omfattades av de 10 norra stammarna. Och sen har vi det södra riket som kallades Juda. Och i Juda så fanns stammarna Juda naturligtvis, Benjamin, men också några leviter och några från Simeons stam. Och Mika är den första av de mindre profeterna som vi har predikat om, som talar direkt till Juda. Amos och Hosea har talat till Nordriket. Joel, han har talat mer allmänt. Och Jona, som vi inte har hört predikas men som ligger före här, han skickas ju till Nineve. Men Mika, han talar till Juda. Det här är den första mindre profeten som talar till Juda. Mika, han var samtida med profeten Jesaja och med profeten Hosea. Både Jesaja och Hosea började lite innan Mika. Men den här tiden när Mika är profet är en väldigt händelserik tid. I början av hans tjänst så var Jotam kung av Juda. Jotam, han beskrivs som någon som gjorde det som var gott i Herrens ögon. Men han gjorde några fel. Det brukar ju vara så att antingen så gör de gott i Herrens ögon, men de gör några fel, eller så gör de allt fel. Men Jotam, han är i alla fall en sån som får ett gott omdöme. Han gjorde det som var gott i Herrens ögon. Men det han gjorde fel, det var att han tillät offerplatser på andra ställen än Jerusalem. Och under Jotams far, Usias tid, då började både Nord- och Sydriket bli väldigt rika. Det gick bra för dem under Usia, och under Jotam så fortsatte det gå bra. Och rikedomarna flödade in i riket. Och vissa i landet blev rika. Men det här drog också med sig en massa korruption och avfall från Gud. Det är lite som att när rikedomar kommer så lämnar man Gud och så söker man rikedomarna istället. Och därifrån, när man har lämnat Gud, så kommer det en massa olika synder. Ni vet, som Paulus, han säger att kärleken till pengar är roten till allt ont. Och det är precis det vi ser här. Men under Jotam så hölls det på en hyfsat bra nivå i alla fall. Sen kommer Jotams son Ahas och han blir kung. Och han beskrivs i andra konungaboken som en kung som inte gjorde det som var rätt i Guds ögon. Han var en dålig kung i ett land som redan hade börjat lämna Gud. Och då kan ni ju tänka er vilket håll det går åt. Ahas, han var till och med inte bara en dålig kung, utan han var en jättedålig kung. Och han gick samma vägar som Israels kungar, står det. Och det är lite intressant att när man tittar på de olika kungarna i Nord- och Sydriket, då kan man se att i Sydriket så fanns det fyra kungar som var goda kungar. Och några som var halvgoda. Och så några som var dåliga. I Israel så fanns det bara dåliga kungar. I Nordriket fanns det inga goda kungar. Det finns en, Jehu, som gjorde några bra saker, men alla andra var kass. Och Ahas, han tar efter kungarna i Nordriket och han är väldigt dåligt. Och Ahas, han var så illa att han till och med, det står i andra konungaboken, att Ahas lät sin son gå genom eld som ett offer till Molok. Det är en sed som beskrivs där i andra konungaboken som avskyvärd. Ahas, han var inte bara en dålig kung, han var en avgudadyrkare. Och det här att man lät barnen gå genom eld till Molok, det handlade om att en staty av Molok hade rödglödgade händer. Och man förde barnen liksom emellan de här glödgade händerna. Och det hände inte allt för sällan att Molok tog offrerna som brändes på bål där. Så man brände barn till offer för den här guden Molok. Och det här är någonting som Ahas då tar del av också. Och i den här tiden så kommer Mika och han pekar på de här synderna. Och i de första tre kapitlerna av boken så pekar han på de här synderna som de gör i både Israel och Juda. Han pekar på avgudadyrkan. Han pekar på begär och stöld av mark och egendom. Han pekar på korrupt civilt ledarskap där hövdingar och förstar, de avskyr det som är rätt och de dömer för mutor. Han pekar på ett korrupt religiöst ledarskap där det står att prästerna undervisar mot betalning och att profeterna där, de profeterar falskt, att allt är väl bara de får någonting i mun. Alltså de profeterar goda saker, lycka och framtid om de får mat och pengar. Det här är inget gudfruktigt folk, inte alls. Och Mika, han skriver i kapitel 2, vers 8 att sedan en tid har mitt folk rest sig som en fiende. Ni sliter manteln av dem som går trygga på vägen och inte vill veta av någon strid. Ni driver ut mitt folks kvinnor från hemmen som var deras glädje. Ni tar min härlighet från deras barn för alltid. Res er och gå er väg. Här har ni ingen viloplats. Orenheten drar er i fördärvet. I fruktansvärt fördärv. Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga jag kan profetera för dig om vin och starka drycker, då skulle han passa som profet för detta folk. Och det är på grund av den här synden som Mika pratar om som Gud ska döma folket. Och han skriver i kapitel 1 om domen för Samaria och om domen för Juda. Om Samaria så skriver han i vers 1, verserna 6 och 7, han skriver så här: därför ska jag göra Samaria till en stenhög på marken, till en plats för vinodling. Jag ska vräka hennes stenar ner i dalen och blotta hennes grundvalar. Alla hennes gudabilder ska krossas. Alla hennes otuktsgåvor ska brännas upp i eld. Alla hennes avgudar ska jag förstöra. För hon har skaffat den genom otuktslön. Och otuktslön ska de bli igen. Så Gud ska straffa Samaria. Och om Juda skriver han liknande i kapitel 3, vers 12. Han säger så här: därför, alltså på grund av deras synd, därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem ska bli en stenhop och tempelberget en skogsbevuxen höjd. Så Gud genom Mika profeterar dom över Samaria och Juda. Och samtidigt som det här händer i Samaria och i Juda så finns det en stormakt i norr. De heter Assyrien. Och inte långt efter att Mika profeterade så kommer Assyrien genom Shalmaneser den femte. Han kommer in och erövrar Samarien. Och under Ahas tid i södra riket så kommer alltså Assyrien ner år 722 före Kristus och han utplånar Israel och Samarien och folket förs bort till någon annanstans. Det står att folket förs bort till ett område som idag är gränslandet mellan Syrien, Turkiet och Irak. Upp i den häraden fördes de 10 stammarna bort. Man brukar kalla de här 10 stammarna för Israels 10 försvunna stammar. Nu för tiden så letar Israel efter sina försvunna stammar. Så om man kan bevisa att man är av Israels släkt i en försvunnen stam, då kan man få komma och bo i Israel. Det är ganska intressant, det finns några sådana familjer eller stammar i världen. Men Nu så sa jag att Assyrien tog med sig samarierna bort. Men när vi läser om Jesus läser vi om samarier också. Hur kommer det sig om de är borta? Jo, det var så att Assyrien, de tog de 10 av Israels stammar och de förflyttade dem någon annanstans. Och samtidigt så tog de ju över länder runt om i världen och behövde förflytta det folket någonstans. Så det betyder att då tog man folket utifrån och placerade dem i Samarien. Så när Jesus pratar om samarier, då handlar det inte om Israels folk, utan då handlar det om de här personerna som har förflyttats av Assyrien. Så mitt under Mikas tid som profet så utrotas det norra riket av Assyrien. Och sen 20 år senare så kommer de igen. Då kommer de för att ta över det södra riket. Mot Juda. Och den här gången hette kungen Sanherib. Men nu har Ahas dött. Den onde kungen har dött och hans efterträdare heter Hiskia. Som har hunnit bli kung i Juda. Och Hiskia, han beskrivs som en mycket bra kung. Det står i andra konungeboken 18 att han gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Precis som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerhöjderna. Han slog sönder stoderna och högg ner Asheran. Dessutom krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända tills denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den. Och man kallade den för Nehushtan. Så Hiskia, han tog bort alla avgudar. Han var en kung som gjorde rätt. Och det är väldigt intressant att läsa om Hiskia från en senare profet. För där kan vi se att Hiskia lyssnade på Mika. Vi kan läsa om Hiskia och Mika och vad som hände i Jeremias bok. Ungefär 100 år efter Mika så skriver Jeremia i kapitel 26, verserna 18 och 19. Han skriver så här. Mika från Moreshet, han profeterade på Judas kung Hiskias tid och sa till hela judafolk. Så säger Herren Sebot, Sion ska plöjas upp till en åker, Jerusalem blir en stenhop och tempelberget en skogsbevuxen höjd. Och nu argumenterar Jeremia lite. Han säger, men lät Juda kung Hiskia med hela Judas folk döda Mika? Svaret är nej. Fruktade han inte istället Herren och barn till honom så att Herren ångrade det onda som han hade talat emot dem? Och svaret är, jo, det gjorde han. Så Mika profeterade mot Juda. Kung Hiskia lyssnade på Mika och omvände sig. Och Herren ångrade det onda han hade talat. Så Hiskia, han omvände sig på grund av profeten Mikas ord och Juda skonades. De skonades inte utan stora förluster, men de skonades. För några år sedan så var vi på British Museum i London. Johnny och David och jag var där bland annat. Och vi gick en guidad tur med en kristen man där. Och han visade en massa artefakter som hade med Bibeln att göra. Och just Assyriens försök att inta Juda finns på 2 ställen i det museet. Det första stället, det fick inte vi se när vi var där för det var stängt. Men det är en stor vägg. Den kallas för Lachish-reliefen. Det är en stor vägg som man har tagit från Nineve och tagit in till London. Och på den här stora reliefen, den här stora väggen, så berättas det om Sanherib, kungen av Assyrien, som tar över en massa olika städer i Juda. Och en stad specifikt som heter Lachish. Och där finns bilder av judar. Man kan se det väldigt tydligt att de här har hår precis som judarna avbildas. Och de går liksom inför kungen och bugar sig. Man ser att här är det Sanherib som gjort en stor vägg där han skryter om att jag tog över Juda. Det är väldigt häftigt att gå och se. En imponerande syn, och det är roligt att se att historien här, det vi har som vi kan ta på, håller med om det Bibeln säger. Men här på British Museum finns det också en, det heter en prisma. Det är en ler, ungefär som en cylinder fast med raka sidor, sexkantig. Och på den är det text där Sanherib skryter igen. Och det här skryter han om den här plundringen av Juda. Och det står att han tog 46 städer. Och han kom ända fram till Jerusalem, står det. Och kung Hiskia, han var fångad där som en fågel i bur. När den assyriska armén belägrade Jerusalem. Så han skryter, jag tog över de här städerna, och kungen, han fastnade där i Jerusalem. Och det roliga med den här historien, tycker jag, det är att Sanherib, precis som alla politiska ledare, han vill måla upp en jättebra bild av sig själv. Jag är en vinnare, jag tog över dem, jag kom till Jerusalem. Men faktum är att anledningen till att han inte sa jag tog över Jerusalem är för att i Jerusalem tog det stopp. Gud bröt in och han räddade Jerusalem. I andra konungaboken kapitel 19 kan vi läsa det att Herrens ängel går ut till Assyriens läger på natten. Och Herrens ängel, han dödar 185 000 av Assyriernas krigare där. Så Sanherib och resterande del av hären flyr tillbaks till Nineve. Och Juda är fria. Så Sanherib, han skriver om sig som en stor kung. Men Gud slog ut hela hans här. Han fick fly därifrån. Så i historien så ser vi att han har skrivit upp sig. Och han är en sån här stor och mäktig kung. Men när vi tittar i Bibeln så ser vi att han var inte så stor och mäktig. Gud är mäktigare. Så Gud bröt in och räddade Jerusalem. Mika profeterade att Jerusalem skulle falla. Hiskia lyssnade. Hiskia omvände sig. Och helt plötsligt så går Herren in och beskyddar dem istället. Så Assyrien misslyckades i sitt anfall av Jerusalem. Och Juda fick leva. Jag tänker att vi kan lära oss här om att omvändelse från synd har väldigt reella konsekvenser. Kungen tog Mikas varning på allvar och folket i Jerusalem fick leva kvar genom ett mirakel. Det kan vara kanske här med dig också. Om du blir påmind av din synd, omvänd dig. Kanske är det så att din omvändelse kommer att ha reella konsekvenser. Kanske går Gud in och ändrar någonting som du inte kan se dig komma utifrån. Det var i alla fall punkt 1. Den historiska delen av predikan. Punkt 2. Den handlar om Guds folk. Guds folks rike som Gud hade lovat skulle finnas. Guds utvalda folk. De Gud utvalde Abraham. Abraham fick Isak. Isak fick Jakob. Jakob kallades Israel. Han fick 12 söner. Och det är folket. Gud valde ut en plats där de skulle leva. Och det är Israel. Och folket, de visste att Gud hade utvalt dem. Och att det här specifika landet var utvalt för dem. Men sen när Mika kommer och profeterar, så säger han ju att Sion för er skull ska plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop och Tempelberget en skogsbevuxen höjd. Och om vi läser vidare i Bibeln, vi ser att Assyrien misslyckades, men ungefär 100 år senare, 115 år senare, så kommer Babylon. Och Babylon, de lyckas att ta Juda till fånga. De raserar templet och landet lämnas. Vi som har läst vidare, vi vet allt det här. Och vi kanske inte ser det som en så stor grej. Men för de som lyssnade på Mika så måste det ha varit väldigt konstigt. Jerusalem, men det är ju Guds stad. Och Israel, vi är ju Guds folk. I kapitel 3, vers 11 så ser vi att profeterna, de är så självsäkra att de säger, ja, men är inte Herren mitt ibland oss? Olycka kan inte drabba oss. De är liksom säkra på att vi är säkra här. Jag tänker mig att det måste ha funnits många frågor i luften när Mika talade. Som hur ska Gud kunna välsigna hela världen genom Israels folk, precis som han har lovat, om alla israeliter försvinner och Jerusalem läggs öde? Jag menar, Herrens tempel där Herren bor står i Jerusalem. Mikas profetia låter ju väldigt ledsam här. Är det slut på Guds plan med Guds folk? Så vad är det som ska hända med det folk han har utvalt? Mika ger inte bara domsord i sin bok utan också framtidstro. I kapitel 4 så ser vi att Mika ger en glimt in i framtiden. En framtid där Jerusalem återigen ska bli en vallfärdspunkt. Det står så här i kapitel 4, vers 1-4. Det ska ske i den yttersta tiden. Att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjd över höjderna. Alla folk ska strömma hit. Och många folk ska gå iväg och säga, kom! Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds berg. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stiga. För undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hedna folk. Ända bort i fjärran land. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och inte mer öva för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd utan fruktan. För så har Herren Sebaots mun talat. På den dagen, säger Herren, ska jag samla de haltande och föra samman de fördrivna och de jag har plågat. Jag ska göra de haltande till en rest. Och de fördrivna till ett mäktigt folk. Och Herren ska vara kung över dem på Sions berg från nu till evig tid. Så även att folket skulle fördrivas, och vi ser senare att de fördrivs. Och även att Jerusalem läggs i ruiner, så ska Jerusalem på den yttersta tiden bli en plats varifrån Guds ord går ut. Varifrån frid och fred ska råda, och där de fördrivna en gång till kommer tillbaka. Och på den tiden så kommer en annan härskare att leda landet. En som kommer att födas i Betlehem. Och Mika talar om den här härskaren i kapitel 5. Kapitel 5, verserna 2-5. Det står så här. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Judas tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung ska vara före tiden, eller hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon ska föda, hon som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder få vända tillbaks till Israels barn. Han ska träda fram och vara en hede i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar. Så Mika talar om någon som har funnits för alltid, som ska födas i Betlehem och som ska vara en härskare. Och lite drygt 700 år senare föddes en pojke i Betlehem. En födsel som proklamerades på stjärnhimlen. Österländska stjärntydare kom till Juda. Och de frågade kungen i Juda var den nya judiska kungen som precis har fötts fanns någonstans. De skriftlärda, de sökte i profeternas böcker. Och de fann Mika, kapitel 5. Stjärntydarna fick svaret att den nya kungen, han bör finnas i Jerusalem. De gick dit och väl framme fann de Jesus Kristus. Jesus, han blev för vissa människa runt år 0. Men som Mika skriver, han har sitt ursprung före tiden, från evighetens dagar. Jesus, han träder fram i Guds namn och med Guds kraft. Han levde, dog och uppstod igen och for upp till himlen. Och därifrån ska han komma igen. Och han ska härska, han ska skipa rätt över det nya Jerusalem, dit alla folk ska strömma för att lära sig hans vägar. Där fred ska råda och där hans folk ska ha ro. Det här är Mikas framtidsvision. Han ser framåt mot den kommande Messias. Vi kan se tillbaks på Messias som kom. Det här är Guds folks framtidshopp. Jesus Kristus är Guds folks hopp. Inte bara Mikas åhörares hopp, utan vårt hopp. Är det här hoppet något du tänker på? Att en dag ska Jesus komma tillbaka. Han ska härska över det nya Jerusalem. Är han som föddes i Betlehem, som är från evig tid, ditt hopp i ditt liv? Är Jesus Kristus ditt hopp och din glädje? Om han inte är det idag, sök honom. Kom till honom. Han kom till Betlehem, blev en människa för att söka dig. Nu är det din tur att söka honom. Det var punkt 2. Om Guds folk. Min sista punkt, det är punkt 3. Mika, han har gått från att beskriva det stora. Han har beskrivit Juda och Samarias synd och dom i kapitel 1-3. Och i kapitel 4 och 5 så har han gett ett framtidshopp för Guds folk, lite mindre. Och som avslutning kapitel 6 och 7 så påminner Gud sitt folk om det här förbundet som han en gång har bundit med dem. Vid Sinai berg, som vi kan läsa om i hela Moseböckerna, men speciellt i 5 Mosebok 28, så finns det en text som talar om det här förbundet som Gud har ingått med sitt folk. Och den här är en text som talar om välsignelser och förbannelser för folket om de följer eller inte följer Guds bud. Det är förbundets välsignelser och förbannelser. I kapitel 28, vers 1 av 5 Mosebok så står det så här: om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa hans bud som jag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Och sen följer 14 verser med en massa välsignelser. En massa gott som kommer av att följa Guds bud. Men i vers 15 av kapitel 28 i 5 Mosebok så läser vi den andra sidan av det här förbundet. Det står: men om du inte lyder Herren din Gud och inte håller fast vid och följer hans bud och stadgar som jag idag ger dig, då ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så följer många verser med förbannelse. Israels folk är Guds förbundsfolk. Och det vi ser att Mika profeterar om folket, det som händer med folket här, det är mycket av det som står i den här texten i 5 Mosebok. Det är förbannelsen. Gud har låtit de här förbannelserna komma över Israel. Och i kapitel 6 så ändrar texten lite grann. Det är en annan sorts text kan man säga. Gud står som på en domstolsprövning. Han kommer inför folket och han frågar ut folket. Och Gud lägger fram ett case för varför de här förbannelserna ska komma över dem. Så han börjar med att påminna folket vem han är och vad han har gjort. Och så anklagar han och säger att: vad har jag gjort mot er? Kan ni svara mig? Och så påminner han om hur god han har varit mot dem. Han påminner om Egypten, uttåget av Egypten. Han påminner om hans trofasthet på många olika sätt. Hur han har varit nådefull när de har syndat mot honom. Och så där. Och sen lägger han fram vad det är han begär av de som lever i förbund med honom. Vi ska titta på det. Vi har läst det redan i kapitel 6, verserna 6-8. Folket verkar tro att de behöver betala för Guds gunst. Och Gud svarar här och säger: med vad, eller det är Mika som ställer retoriska frågor. Med vad ska jag komma inför Herren och böja mig inför Gud i höjden? Ska jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläder sig Herren åt tusentals bockar och 10 000 floder av olja? Ska jag ge min förstfödde för min överträdelse, min livsfrukt som syndoffer för min själ? Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? Ser ni här när Gud talar? De här frågorna om offren, det eskalerar väldigt. Han säger, vill Gud ha brännoffer av kalv? Eller vill han ha 1000 bockar? Eller vill han ha 10 000 floder av olja? Eller vill du ha min förstfödde? Kanske. Det är liksom, det eskalerar och kommer in i absurditeter på något sätt. Varför? Jo, jag tror att det är för att folket felaktigt tror att Gud är hård. De tror att Gud vill ha någonting av dem, att de kan köpa sig de här välsignelserna som hans folk skulle få. Men Gud vill inte ha sådana offer. Du kan inte köpa dig en plats hos Gud. Gud begär inte mycket från de som tillhör honom. Han säger, han har sagt dig du människa vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? Jag tror att ibland är det lätt att luras in i det här religiösa lagtänkandet. Jag tror att det ligger lite grann i människans natur. Att vi tror att ja, men är jag bara god nog, då kan Gud godkänna mig. Liksom. Om jag ger Gud någonting, om jag offrar någonting. Vi ser det i olika religioner, man går och slår sig själv eller man svälter sig själv. Man offrar någonting för att Gud ska liksom, ta emot den. Men Gud begär inte det. Han begär att vi gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet. Och det här är en vers som jag tror att flera av oss skulle ha nytta av att memorisera och meditera på. När du är på jobbet eller i skolan den här veckan. Vad begär Gud av dig? Jo, han begär att du gör det rätta, du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med honom. Gud avslutar sen sin utfrågning i kapitel 6 med att påminna om att eftersom han är rättvis så kan han inte släppa alla de här orättfärdigheterna som de gör hur som helst. Utan en rättvis Gud dömer rättvist. Och de här förbannelserna som kommer, de kommer för att de är rättvisa förbannelser. För de som inte följer Herrens bud. Så Gud har lagt fram sitt case inför Israel. Inför Juda. Och när man har läst det så borde man tänka att ja, men det är ju rättvist det som händer här. Guds dom är rättvis. Och Mika, han svarar i kapitel 7. Mika ser folkets överträdelser och han utbrister, ve mig, allt går illa, folk handlar i synd och Mika som Herrens profet, han skäms för sitt folks handlande. Han tittar runt omkring, han ser, det är rätt det Gud har sagt. Det är inte vackert. Men man skulle då kunna tänka sig att Mika, han är ändå Guds man. Han skulle kunna stå inför sitt folk och tänka, men jag är rättfärdig. De här är inte rättfärdiga. Och här kommer min fråga från början in. Hur känner du det om Guds folk handlar fel? Står du då till doms över Guds folk? Eller säger du, ve mig? Påminner Guds folks synder dig om din synd? Eller leder Guds folks synder dig själv till att bli högmodig och dömande? När du ser synden i andra, får det dig då att gå ner på dina knän och be om förlåtelse för din egen synd? Guds rättvisa dom får Mika att kasta sig inför Gud för sin egen synd. För han vet något om Gud. Han vet att omvändelse har en reell inverkan på livet. Och han vet att Gud är nådefull. Och han vet, han har sett ett hopp för framtiden. När en härskare ska komma från Betlehem. Och han säger så här, eftersom jag, i kapitel 7, vers 9. Eftersom jag har syndat mot Herren ska jag bära hans vrede tills dess han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han ska föra mig ut i ljuset och jag ska se hans rättfärdighet. I verserna 11 och 12. En dag ska dina murar byggas upp. Den dagen ska dina gränser vidgas. Den dagen ska man komma till dig från Assur och från Egyptens städer. Från Egypten och ända till floden. Från hav till hav och från berg till berg. Mika visste att Gud var nådefull. Och när han såg Guds folk synda så påminner det honom om sin egen synd. Han föll ner och bad om förlåtelse för sin egen synd. För han vet att han kan omvända sig till Gud. För Gud är en nådefull Gud. Och Herren, han skulle skaffa Mika rätt. Det står ju här att Mika väntar. Han ska bära Guds vrede till Gud tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Herren skaffade Mika rätt. Gud skulle visa Mika sin rättfärdighet. Just nu så ser han en liten del av den som ska födas i Betlehem. Men vi, du och jag, vi har sett vem han är. Vi har fått se hur det gick till när Gud skaffade Mika rätt. För Jesus Kristus, han tog på sig Mikas synder och dog för dem. Precis som Jesus Kristus kan ta på sig dina synder och skipa rättvisa. Det ljus och den rättfärdighet som Mika längtade efter, det kom i Jesus. Han såg det lite som kanske ljuset i en tunnel långt bort. Men vi kan se Kristus Jesus, ljuset som kom in i världen. Och om vi omvänder oss till honom, då kan vi också säga att Gud har skaffat mig rätt. Han har fört mig in i ljuset och jag kan få se hans rättfärdighet. Jesus, han är vår Herre. Och du och jag kan idag titta tillbaks på det Mika längtade efter. Mika tittade framåt på någonting som skulle komma. Och vi har fått hela bilden och kan titta tillbaks på Jesus. Mika visste, och vi avslutar med de sista tre verserna i boken. Mika visste vem Gud var. Han säger, vem är en Gud som du? Som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos de som är kvar av din arvedel. Han håller inte kvar sin vrede för evigt. För han har sin glädje i nåd. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham. Så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. Och du och jag får vara del av det. Gud är en Gud som förlåter skuld och inte tillräknar vår synd när vi är i honom. Han håller inte kvar sin vrede över oss. För han har sin glädje i nåd. Han förbarmar sig över oss. Och han trampar på våra missgärningar. Han har kastat dem i havets djup. Och vi får nu vänta på den dagen när Jerusalem återskapas, när Jesus kommer tillbaka. Där alla krig vi ser nu försvinner. Där det finns ro och fred på jorden. Där vi tillsammans med Guds folk får lovprisa Jesus i evighet. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för Mika. Vi tackar dig att du talar till oss genom hans profetia. Vi tackar dig, Herre, för att du är god mot de som är kvar i din arvedel. Vi tackar dig, Herre, för att du är rättfärdig. Vi tackar dig för att du sände din son att födas i Betlehem. Att skipa rätt åt oss. Vi tackar dig, Herre, för din sons död på korset där han tog våra synder på sig. Där han dog för våra synder och där vi blev räknade syndfria. Vi tackar dig, Herre, för att du lät Jesus uppstå igen och att du lät oss uppstå med honom, iklädda hans rättfärdighet inför dig. Och vi tackar dig, Herre, för att du leder oss närmare dig varje dag. Tack, Herre, för att du har placerat oss i en plats där en del av hans arvedel träffas varje söndag. Herre, hjälp oss att leda varandra vidare mot dig. Hjälp oss, Herre, att se när vi ser synd i vår broder, att vi går ner på knä och ber om förlåtelse för vår synd också. Herre, hjälp oss att inte gå till doms, utan att hjälpa varandra att omvända oss inför dig. I Jesu namn. Amen.